Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Podplay.
Välkommen till podden Larm vi minns med mig, Trösti Brege,
och med mig, Daniel Brander.
Vi jobbar båda som brandmän och befäl. Har tillsammans över 40 år i branschen.
I den här podden minns vi tillbaks på larm vi åkt på genom åren.
Det kan vara allt från allvarliga händelser som du läst om i media till dramatiska olyckor du aldrig hört talas om.
Varje vecka bjuder vi in dig som lyssnar till att ta del av en brandmans verklighet.
Vi gör den här podden för att öka kännedomen kring yrket, visa vilka situationer vi kan hamna i när larmklockorna ringer, och för att visa att vi också bara är människor i slutet av dagen.
Vi kommer turas om att berätta om ett extra minnesvärt larm. Och i denna premiär är det din tur att berätta om ett larm du minns, Trösti.
Ja, och det här är ett av de larm som satt sig djupast i mig. Men också ett larm som fick stor medial uppmärksamhet.
Verkligen. Händelsen blev inte bara rikskänd, utan spred sig över världen som en löpeld. Vilket jag kan förstå.
Ja, det är minst sagt ett unikt larm. Jag kommer att berätta om händelsen från mitt perspektiv, som jag minns det. Jag har ändrat namn på alla inblandade, men har valt att behålla namnet på platsen där det här inträffade.
Med det sagt, varsågod och berätta.
Tack.
Klockan är strax efter 1 på natten när vi kommer tillbaka till brandstationen. Vi har varit ute och släckt 2 brinnande bilar på en parkering någonstans i Södertälje. Det har varit några sådana larm de senaste nätterna, och den här fredagsnatten är inget undantag. Man kan väl säga att brinnande bilar flera nätter i rad sällan är något som får en brandman att bli alltför exalterad. Så stämningen är rätt så dämpad i brandbilen när vi svänger in framför brandstationen. Efter att vi backat in brandbilarna är det rutin att återställa vår utrustning. Alla vet vad de ska göra, och vi har faktiskt inte använt så mycket av vår utrustning på larmet. Så vi fyller brandbilen med nytt vatten och byter ut några skitiga slangar bara. När allt är klart börjar vi röra oss mot våra rum där vi kan vila till nästa larm. Eller om man har tur tills det är dags att gå av passet. Någon önskar oss andra godnatt och alla försvinner in på sina rum. Jag har börjat klä av mig när det plötsligt kommer ett sms på telefonen som befälet alltid bär på sig, vilket är jag den här natten. Jag kollar på klockan och undrar vem det är som skickar sms 10:02 på natten. Motorvägsbron är öppen mellan 02:00 och 02:20. Välj en annan väg, står det. Ja, just det, tänker jag. Vår larmcentral testar att skicka ut den informationen eftersom de vet att jag är vaken. Rutinen är vanligtvis att de berättar det för oss om vi åker på larm vid den tiden. Men i natt passar de alltså på att prova ett nytt sätt. Men vad bra, tänker jag. Det är ju bara 10 minuter bort. Då ska nog jag förhoppningsvis inte vara ute och åka någon brandbil. Sen lägger jag mig i sängen och släcker lampan. Det kalla ljuset slår mot mig och larmsignalen ekar helt plötsligt i rummet. Jag reser mig ur sängen och börjar klä på mig kläderna. Hann jag ens somna, tänker jag, innan en röst börjar prata ur högtalarna.
Förmodligen bil i vattnet vid motorvägsbron,
säger rösten. Vid motorvägsbron, tänker jag. Vad sjukt att jag precis fick ett sms om broöppningen. Jag går ut i rummet och åker brandstången ner till rummet med larmkläderna och vagnhallen där brandbilarna står. Väl nere har några kollegor redan börjat klä på sig dräkterna som gör att de kan jobba i det kalla vattnet. Och de hjälps åt eftersom det är lite meck att få på sig dem. Ska vi ta med oss båten, frågar någon. Ja, gör det, svarar jag, medan jag gör mig klar. Det är helt klart ett annat tempo på gruppen än på larmet innan. Och nu rör sig alla med bestämda steg mot brandbilarna. Och snart är vi på väg ut i natten med blinkande blåljus i riktning mot motorvägsbron. Informationen från vår larmcentral är knapphändig och faktiskt lite förvirrande. I alla fall för mig. Man misstänker att något har hänt i samband med broöppningen. En bil har passerat bron och sett delar från en sönderkörd vägbom ligga utspridd på vägbanan. Och sen ringt till 112. Ingen mer information har kommit fram, utan tanken är att vi helt enkelt får åka dit och se om vi kan hitta några tecken på en olycka under bron. Det är också fler ledningsbilar larmade och dyker på väg ner från Stockholm för att hjälpa oss om det skulle behövas. Passerat bron och sen ringt 112, tänker jag. Då har broöppningen alltså redan varit. Undra vad klockan hunnit. Chefen, ropas det plötsligt från baksätet. Hur gör vi med båten? Ska vi två lägga i den i vattnet vid slussen och sen åka bort till bron och möta er där? Frågar plötsligt en av brandmännen. Det är nu knappt 1 kilometer tills vi passerar slussen. Och frågan är om vi ska stanna till där och släppa av 2 brandmän och båten innan vi andra åker vidare bort till motorvägsbron. Nej, det tar för lång tid, tänker jag. Vi behöver först och främst åka till platsen och se vad som hänt. Risken att vi kommer behöva båten i den smala kanalen är så pass liten att det är värt att åka vidare, resonerar jag. Vägen ner till brofästet går via en smal cykelväg som ringlar sig ner mot kanalen. När vi kommer ner åker vi en kort sträcka längs med kanalen tills vi till slut stannar framför en av broarnas brofästen. För det är inte en bro vi står framför, utan 3 broar av betong och stål som reser sig 25-30 meter upp mot natthimlen. Den enda belysningen vi har kommer från våra strålkastare och vi kan se hur några mörkklädda personer rör sig på båda sidorna av kanalen. Är polisen redan här och letar? Frågar någon från baksätet. Jag öppnar förardörren och kliver ut och blir direkt uppmött av en kollega från polisen. Jag tittar upp mot motorvägsbron som är placerad i mitten av broarna och noterar att den har gått ner och ser ut att vara öppen för trafik igen. Polisen börjar berätta vad hennes kollegor hittills hunnit göra. De är 2 polispatruller som valt att söka av varsin sida av kanalen efter tecken på någon olycka, men har ännu inte hittat något. Jag berättar då för henne att vi kan hjälpa dem med att söka av området runt broarna, men att vi också kommer söka av vattenytan med våra värmekameror. För med kamerans hjälp kan vi förhoppningsvis se om det flyter runt något i vattnet som har en annan temperatur än vattenytan, som till exempel en person eller en bil. Mina brandmän har nu samlats bakom mig och jag vänder mig om för att säkerställa att de uppfattat planen. När en annan polis kommer fram till oss. Varför blev vi larmade nu? Bron gick ju ner för 40 minuter sedan. säger han och slår uppgivet ut med armarna. Jag känner hur mitt blod nu rusar genom kroppen. Vad fan är klockan egentligen? Jag tar upp mobiltelefonen och känner hur jag nu blir klarvaken av det jag ser på skärmen. Klockan är 03:00. Gå och leta, säger jag kort till mina kollegor. Jag måste ringa ett samtal. Jag bestämmer mig för att ringa vår larmcentral för att få mer information om situationen. Varför är vi här först 40 minuter efter att en eventuell olycka har inträffat? Camilla på larmcentralen berättar att personen som ringt 112 först såg den sönderkörda vägbommen men fortsatte att köra vidare. Det var först när inringaren kom hem som den bestämde sig för att ringa 112 eftersom den inte kunde släppa tanken på den sönderkörda vägbommen. Så bara för att tydliggöra fortsätter jag. Ingen har alltså sett någon olycka. Nej, precis, svarar Camilla. När jag lagt på telefonen ropar någon på mig över radion. Det är Jocke som är insatsledare och han vill ha ett läge från platsen. Han står nu parkerad lite högre upp på cykelvägen för att det inte skulle bli för många bilar på den lilla ytan nere vid kanalen. Jag berättar det lilla jag vet och han berättar för mig att dykarna är max 10 minuter bort om det skulle bli aktuellt. Jag stoppar tillbaka radion i fickan och tittar bort mot broarna där jag står bredvid brandbilen. Jag kan se mina kollegors ficklampor sökandes i mörkret och slås av hur enorma de här tre broarna är.
Tröst ifrån Mattis kom.
Hör jag på radion. Lyssnar, svarar jag.
Vi hittar inga tecken på en olycka. Vi hittar inga bildelar, inga skador på bron, inga skador på räckorna vid gångvägen. Ingenting, kom.
Berättar han. Jag förstår. Vi kan samlas vid brandbilen och fundera ut vad vi ska göra. Medan jag väntar på de övriga att samlas vid brandbilen börjar jag fundera på vad vi ska göra härnäst. Eller snarare, om det finns något mer att göra. Har det ens hänt en olycka här?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Brandmännen redovisar snabbt vad de gjort när alla är tillbaka vid brandbilen. Jag berättar vad larmcentralen sagt och kan omedelbart känna hur vi alla börjar tvivla på det här larmet. Det kanske bara är en påkörd bom och inget mer. Men det är en sak vi inte har gjort, tänker jag. Vi har inte varit i vattnet. Camilla hade påmint mig i samtalet om att trots att kanalen är smal, kanske 15-20 meter bred, så är den nästan lika djup. Och det är för djupt för oss. Om något hamnat i vattnet så borde det redan ha sjunkit i botten, tänker jag. Det har nästan gått en timme sedan broöppningen och då är det ett jobb för dykarna från Stockholm som borde vara framme snart. Ni får ta släckbilen och åka med den till slussen. Jag stannar här och möter upp dykarna, säger jag till brandmännen. Brandmännen hoppar in i släckbilen och börjar backa på den smala gångvägen. Poliserna har rört sig lite längre upp längs kanalen, så nu står jag ensam kvar i mörkret och tystnaden börjar snabbt bli öronbedövande. Visst, det finns svag belysning som lyser upp brofästena, men den märker jag knappt av. Jag går igen igenom det jag vet i huvudet. Har jag verkligen tagit rätt beslut att skicka iväg mina brandmän? Jag har väl inte missat något? Jag tar upp en värmekamera i fickan och börjar söka över vattenytan. Tänk om jag ser något i kameran nu, tänker jag. Vad fan gör jag då? Efter några minuter kommer två skåpbilar dundrandes ner mot kanalen. De stannar där vi stått innan och ut kommer ett befäl i min ålder. Micke, dykledare, säger han och jag presenterar mig tillbaka. Jag berättar kortfattat vad vi gjort och framförallt vad vi inte gjort. Vi har inte varit i vattnet. Han frågar vilka av broarna det handlar om och jag pekar ut bron i mitten. Den första bron är en lokal väg. Den i mitten är motorvägsbron. Och den längst bort är en tågbro för pendeltågen. Micke tittar upp mot motorvägsbron och sen ner mot vattnet. Nej, men vi går väl i under bron där och ser om vi kan hitta något, säger han. Jag meddelar Jocke om vad vi har kommit överens om och han tycker att det låter som ett helt rimligt beslut. När jag avslutar samtalet med Jocke ser jag att två av dykarna redan är på väg ner i kanalen. Det gick fort, säger jag till Micke. Ja, de har ju haft tid på sig att göra sig klara på vägen hit. Så de behövde i princip bara kliva ur bilen, förklarar han. Jag ser de två dykarna försvinna under vattenytan. Samtidigt som mina brandmän meddelar att de är på väg med båten. Jag tänker att jag kanske ska passa på och titta lite på dykarnas specialbilar. När Micke helt plötsligt ropar till. De har hittat en person. Han pausar till som att han får ett nytt besked i örat från dykarna. Men dykarna bedömer att det är en kropp som har legat i vattnet en längre tid, avslutar han. Har vi av en ren slump hittat en kropp som legat i kanalen en längre tid? Det kan inte vara sant, tänker jag. Jag meddelar Jocke som direkt skickar ner en av ambulanserna som stått parkerad uppe vid honom. Jag ser också hur poliserna börjar röra sig tillbaka till oss. Som om att beskedet nått även dem. Några av mina brandmän är tillbaka och hälsar att vår båt är bara några minuter bort. Vi står nu ett flertal brandmän och poliser under motorvägsbron. Redo att hjälpa till med att bärga kroppen ur vattnet. Upp på gångvägen. Ambulanspersonalen börjar förbereda en plats där vi kan lägga kroppen när vi fått upp den. När vi kan se ena dykarens huvud komma upp vid vattenytan vänder sig Micke plötsligt till mig och säger: den andra dykaren har hittat en krockad bil på botten. När kroppen är upp ur vattnet är vi snabbt överens om att den troligen inte legat i vattnet så länge ändå. Och nu börjar kanske den märkligaste natten i min karriär att ta form på riktigt. Kroppen är en avliden ung men vuxen man. Vi hjälper ambulansen att på ett värdigt sätt linda in honom i filtar innan han ska transporteras iväg. Poliserna kollar först igenom hans fickor för att hitta något som kan identifiera honom. Då kommer ett meddelande till från kanalens botten som vi inte väntat oss. Dykarna har hittat en person till i den krockade bilen. Om det funnits tvivel på att det hänt en olycka den här februarinatten under motorvägsbron i Södertälje så är all tvivel nu bortblåst. Jocke har kommit ner till oss och det är dags att börja planera för en lång och utdragen insats. Bilen på botten ligger nämligen med taket neråt. Den är också illa tilltygad och det går inte att öppna några dörrar för att få ut personen som finns där inne i bilen. Det har nu gått 2 timmar sedan broöppningen och vi måste nog acceptera att det tyvärr inte längre handlar om att rädda något liv där nere på botten. Men nu måste några avgörande beslut ändå fattas. Dykarna har kollat av området runt bilen och de hittar inga fler personer. Så det vi har att hantera är en avliden person som är fast i bilen. I och med att vi bedömer att det inte finns något liv att rädda så faller egentligen inte det här under räddningstjänstens juridiska ansvarsområde. Men när vi står där samlade runt Jocke är vi ändå rörande överens. Vi vill göra klart jobbet. Planen blir att beställa en kranbil som kan lyfta ur bilen rakt upp ur vattnet. Och att sedan ta ur personen med våra klippverktyg som vi använder på trafikolyckor. Kranbilen är beställd men kommer att dröja då klockan nu börjar närma sig 5 på lördagsmorgonen. Och det finns inte många kranbilar i trafik vid den tiden. Polisen har under tiden fått fram via registreringsskyltarna att det är en hyrbil och att den unge mannen är en brittisk medborgare. Några av mina brandmän har åkt tillbaka till vår brandstation och hämtat mer belysning och varm dryck till oss andra. Dykarna har tagit en paus för att vara redo när kranbilen kommer. Men helt plötsligt börjar en bergarbil backa ner för gångvägen mot oss. Vem är det där, tänker jag. Han stannar till nere vid kanalkanten och jag går fram och pratar med honom. Ni hade beställt en bärgare, säger han. Nej, eller ja, vi har beställt en bil med kran på. Jag ser ingen kran på din bil, säger jag. Nej, vi har haft svårt att få loss en bil med kran, så de skickar hit mig så länge, tills en bil blir ledig, svarar han. Vi andra döljer vår irritation och samlar nu ihop gänget för att snabbt planera om. Vad kan vi göra med det vi har? Bärgarbilen har en stålvajer och vinsch vi kan använda till att dra upp bilen. Men vi slår snabbt fast att vi inte vill dra bilen på taket ur vattnet. Strandkanten är brant och stenig och vi är oroliga för att kroppen ska ta skada av den behandlingen. Så det skrotas snabbt som ett alternativ. En av brandmännen föreslår att vi istället för att bärga bilen med stålvajen kan använda den till att få upp förardörren och på det sättet få ut personen. Och vi bestämmer oss för att prova den idén. Jag ser hur min mest rutinerade brandman Benny går bort till bärgarbilen och tittar först på stålvajen och sen på rullen med resten av stålvajen på vinschen. Han vänder sig mot bärgaren och frågar, hur lång är din vajer? Ja, kanske 20 meter, svarar bärgaren. Okej, då kan du flytta på din bil. Vi har en längre vajer på brandbilen, säger Benny och går iväg med bestämda steg för att hämta brandbilen. Dykarna går ner i vattnet med stålvajen från brandbilen. I handen håller de kroken som finns i vajens ände och försvinner snabbt under vattenytan. Hoppas det här funkar nu. Det känns inget bra att personen är där på botten, tänker jag. Vi står alla och huttrar i tystnad och ser hur Benny styr vajen efter dykarnas instruktioner. Ibland vill de ha mer vajer, ibland mindre. Nu har media också börjat samlas på andra sidan kanalen i den branta slänten. Vi får vara redo att täcka med filtar så att den avlidne inte blir fotad, säger Mattis lite irriterat och går bort till ambulansen för att hämta mer filtar. Sen kommer äntligen beskedet vi väntat på. Dykarna har fått upp dörren och snart meddelar de att personen är ur bilen. Men den positiva känslan blir tyvärr kortvarig. De har nämligen hittat en till person i baksätet. Och den personen sitter fastklämd bland sätena i den krockade bilen. Solen har nu börjat gå upp och vårt arbetspass börjar lida mot sitt slut. Den personal som ska lösa av oss har hört av sig och jag har kortfattat informerat dem om vad de kan vänta sig när de kommer hit. Jocke kommer med dåliga besked om den här kranbilen. Det går dåligt att hitta en som kan komma till oss inom en rimlig tid. Men jag säger att det gör inte så mycket. för att vi har redan börjat jobba på plan B. Idén är nu att använda vajern igen och försöka vända runt bilen i vattnet och sen dra upp den på hjulen upp för den karga strandkanten. Vi har inte direkt använt vår båt som hela tiden legat redo i vattnet, så två brandmän får åka tillbaka till slussen med den. Benny står nu målmedvetet igen och styr vinschen med en fjärrkontroll. Dykarna har bytt av varandra och de försöker hitta ett bra ställe att fästa kroken på så att vi kan vända på bilen. De kommer plötsligt upp till ytan och gör tummen upp till Benny. De vill inte vara nära bilen ifall något går snett där nere på botten, men tittar hela tiden ner i vattnet för att se vad som händer. Benny börjar köra in vajern som sakta rullar in på rullen som är monterad fram på brandbilen. Personal från ambulansen har tidigare suttit och värmt sig i brandbilen, men de har fått kliva ur ifall något oväntat skulle hända. Vi andra har också backat undan ifall vajern skulle gå av och komma flygande genom luften. Ett stopptecken kommer plötsligt från en av dykarna och de försvinner under ytan igen. Och jag känner nu hur min puls börjar gå upp. Den har vänt på sig, säger Micke plötsligt. Och jag känner hur lättnaden sköljer över mig. När det svarta taket visar sig strax under vattenytan vet jag att vårat uppdrag snart är i hamn. Den demolerade bilens däck rullar inte längre utan vi får sakta släpa upp den för den steniga strandkanten. Det smutsiga kanalvattnet forsar fortfarande ur bilen när den till slut står där på gångvägen. Våra kollegor som ska lösa av oss har kommit till platsen och det ska bli deras uppgift att klippa loss den tredje personen ur bilen. Jag tackar Micke för ett fint samarbete och snart är dykarna på väg mot sin station i Stockholm. Jag hälsar sen snabbt på morgonskiftet innan vi hoppar in i en personbil som ska ta oss därifrån. Det har varit en lång natt och det är ett slitet gäng som går hem den här morgonen. Jag lägger mig i soffan när jag kommer hem. Står på tvn och ser bilderna på oss där under bron på nyheterna.
Tre personer har omkommit sedan en bil kört genom en vägbom på motorvägsbron i Södertälje och kokat ner i vattnet i natt. Enligt polisen ska bron ha varit öppen men på väg ner när olyckan inträffade. Räddningstjänstens dykare lyckades få upp en av personerna på land men livet gick inte att rädda. Ytterligare en person hittades i vattnet och den tredje satt fastklämd inne i bilen. Inget offer har ännu identifierats.
Jag känner mig nöjd med att vi till slut fick upp de tre personerna ur det kalla vattnet. Det känns som att vi verkligen gjort det vi kan för dem. Det känns värdigt. Jag somnar snart av utmattning när det är dags för väderprognosen. När jag vaknar till igen vid lunchtid tittar jag yrvaket på tvn och ser nu två dykare på skärmen. Men det är några andra dykare än de jag jobbade med för några timmar sedan. Jag sätter mig upp och höjer volymen. Rösten berättar att polisen åkte tillbaka till motorvägsbron under förmiddagen och att de hittat två personer till en bit nerströms i kanalen. Var de fem stycken, tänker jag. Vad är det egentligen som har hänt? När mitt skift träffas igen på söndagen får vi också veta att det var de fyra medlemmarna i popbandet Viola Beach och deras manager som omkom i olyckan. De hade haft en spelning i Norrköping och var vid olyckstillfället på väg tillbaka till sitt hotell vid Arlanda. Men vad var det egentligen som hände den där kyliga februarinatten? Hur kommer det sig att ett engelskt indiepopband i början av sin karriär försvann ut i natten vid en broöppning och hamnade på Södertäljekanalens botten? Svaren på dessa frågor kommer vi nog aldrig att få.
Ja, Trösti. Vad var din första känsla kring det här larmet?
Alltså, det var ju väldigt oklart om det ens hade hänt en olycka. Det blir ju en utmaning, kan man säga, när vi kommer dit. Att varför hittar vi ingenting? och försöka hitta nya sätt att leta. Okej, vi tar fram våra värmekameror och försöker leta på ytan på vattnet. Där finns ingenting. Vi hittar ju ingenting på backen. Ingen glas, ingenting att dela från någon bil. Vi hittar ju inte några skador på varken brofästena, eller det finns ju räcken som går precis bredvid kanalen liksom.
Ja, precis.
Så att man inte ska ramla i, så att säga. Ingenting. Och när kanalen är ju väldigt smal.
Ja.
Jag vet inte om det är 15 meter kanske. Så det var ju en stund där, där vi slogs av det här att nej, men det här kanske inte är någonting.
Men det här är ju verkligen märkligt.
Mm.
Varför larmar ingen tidigare?
Ja, det är vi ju verkligen inte vana vid.
Nej.
Folk är ju väldigt snabba att ringa när det händer någonting. Och speciellt en sån här olycka liksom. Skulle man kunna tänka sig att folk skulle ringa på direkt. Men det verkar inte som att någon har upptäckt det här. Utan det som jag får veta senare är ju att inringaren har ju stått i den här kön och väntat på broöppningen. Sen när bommarna gått upp och lamporna har släckts, de röda, då ser ju han sönderkörda bommar på vägen när han passerar bron. Och sen bestämmer sig för att ringa när han väl kommer hem. Och om jag förstått det rätt så kunde han inte släppa tanken på att det måste ha hänt någonting här. Och det är det vi åker på. Så att väl där och då är det ju väldigt otydligt för oss. Varför är vi där nästan en timme senare? Efter att broöppningarna har varit.
Ja, tröst i det här med tiden.
Mm.
Det här är ju någonting som jag känner igen mycket väl. Alltså.
Just det.
Att du får det här larmet. Du har gått och lagt det precis. Mm. Och sen så har du kollat på din telefon och sett det här smset. Och sen går du och lägger dig, somnar och sen vaknar. Och i ditt huvud så har ju du sovit i, eller ens knappt somnat.
Nej, jag trodde ju nog att jag inte hade somnat.
Nej. Och det här är ju någonting som är väldigt vanligt i vårt yrke.
Ja.
Man går och lägger sig, sen går ett larm. Och där tiden mellan kan ha gått antingen 5 minuter eller 5 timmar. Man har ingen aning om vad klockan är.
Det är ju väldigt bra tips att faktiskt titta på klockan när man blir väckt på ett larm. Just för att orientera sig.
Men det är ju inte alltid man hinner det.
Eller? Nej, det är ju inte det. Och i det här fallet så blev det inte så. Vi får ett larm om att en olycka skett på bron. Det är ju ändå allvarliga grejer.
Mm.
Så att jag prioriterar ju bort det hela tiden. Mot att liksom, ja men vad ska vi ta med oss? Och sådär. Och det blir ju som lager på lager här. Eftersom jag inte riktigt har koll på klockan här. Larmet har kommit in ovanligt sent.
Mm.
Så det blir ju ännu snurrigare kan man säga.
Men där har vi också, det är ofta det är så att när man kommer ner till brandbilen, hoppar in i bilen, det är då man först kanske hinner kolla på klockan.
Yes.
Och det är ofta man blir förvånad vad tiden är.
Ja, verkligen. Det är alltid lite spännande så här, att få se vad som dyker upp där på.
När gick det här larmet?
Ja, exakt.
Men hur var det att leda den här insatsen då?
Det var ju intensivt i början. Där jag själv var befäl första, ja vad ska vi säga, kanske 20 minuter, halvtimmen.
Mm.
Det var ju många beslut som jag skulle ta, men med ett svagt underlag. Eftersom vi gick ju där och inte hittade någonting. Så då blir det liksom hela tiden frågan, okej, vad är nästa steg? Och sen när vi då börjar tappa tron på att det här är ett larm, så blir det ännu svårare att på något sätt tänka framåt.
Om man inte hittar någonting så blir det ju oftast att, ja men, börjar liksom slappna av lite och backa tillbaka. Så.
Ja, precis. Men vi har ju dykare på väg från en annan organisation uppe i Stockholm.
Mm.
De börjar ju närma sig, jag hör ju det på radion. Jag känner mig inte klar, eller vi känner oss inte klara. Och de ändå kommer ner snart, då kan de få ta över och göra sin grej. Men sen kommer det ner fler befäl.
Mm.
Och då blir ju mitt ansvar, liksom, det krymper ju. Så att jag får ju ansvar för min grupp och de arbetsuppgifter som vi har. Vilket sen då blir att stötta de här dykarna. För de har ju sina chefer. Det kommer ju ner en insatsledare som har hela olyckan. Så att hela grejen växer ju. Så att jag får ju liksom en smalare del sen. Sen svänger det ju när vi hittar en person. Då blir det ju, går ju tempot upp väldigt mycket. Att nu är det ju jobba som gäller. Då blir det ju mer intensivt att leda en insats. Eftersom då blir det allvar liksom.
Ja. Men sen hittar ni en person till.
Ja, just det.
Och en person till.
Mm.
Och en person till liksom. Det måste ju bli liksom någon form av stress inombord. Så hur många har vi här? Liksom, när kan man ge sig, om du förstår vad jag menar? Liksom.
Mm, just det.
Det finns ju hur mycket som helst. Alltså, ni kan hitta hur många som helst. Ni har ingen aning om vad det är för bil ens.
Ja, men exakt. För min roll var ju att se till att allting flöt på där nere. Alltså samverkan. Vi var ju flera, det var ju ambulanser där, poliser där, andra räddningstjänster. Att få allt det att lira ihop, det var ju min uppgift. Så att när det började dyka upp en person och sen en person till, att det blir liksom lite oklart vad vi har att jobba med, är ju påfrestande.
Ja.
Det som du säger, vi visste ju inte vad det var för bil, men vi fick ju lite av dykarna att det är ju en personbil liksom.
Ja.
Så vi kunde ju anta att det var kanske max 5, men den tanken slog mig aldrig.
Nej,
vi hittade en, vi hittade 2 och sen hittade vi 3.
Ja.
Dykarna gör ju sen, de sveper ju runt bilen och tittar runt bilen. Så egentligen stannar ju vårt uppdrag vid 3. Det är det vi tror att det är det finns. Men det blir ju väldigt påfrestande, just det här att det dyker upp en till, en till, en till. Var ska det sluta?
Hur tänker du idag då?
Mm.
När du tänker tillbaks på det här larmet, vad har du för känslor kring det då?
Nej, det jag tänker idag är ju att det är ju fruktansvärt tragiskt, hela grejen. Det här är ju 5 unga personer, ett band, jag själv spelar i band. Jag vet vad det brödraskapet betyder liksom.
Mm.
De har varit, de är här för första gången i Sverige och gör sin första spelning. Det är ju också en stor grej att komma utomlands. Och de försvinner ner i en kanal utan att någon ens märker det knappt.
Nej.
Det är ju fruktansvärt såklart. Och vi hade ju såklart avlastningssamtal, passet efter. Då började det komma information om vilka det här var liksom.
Mm.
Och det är ju alltid starkare när man får reda på de här människornas bakgrund. De blir ju mera verkliga personer då. Så att, nej, det här var ett starkt larm och det kommer jag aldrig glömma.
Du har lyssnat på Larm i Minns, en brandmans verklighet.
Producent och klippare David Dava Persson.
Medproducent och manusförfattare Malin Brege.
Ljudläggning och efterbearbetning Mats Liljenberg. Den här säsongen släpper vi ett nytt avsnitt varje tisdag.
Följ oss i Podplay-appen eller där du hittar dina poddar helt enkelt.
Har du frågor som du vill skicka in till oss, så är du välkommen att göra det till hej@larmviminns.se. Och följ oss i sociala medier. Där heter vi Larm vi minns och finns på Facebook och Instagram. I nästa veckas avsnitt av Larm vi minns.
Precis när vi är klara går larmet. Men nu med aningen allvarligare ton i rösten från högtalaren. Prio 1 larm. Drunkning. Barn mellan 10 till 13 år. Försvunnen i en sjö i närheten av stationen. Klart slut.
Podplay. En del av
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.